Men tack Katarina och kören och musiker. Jag har gråtit sen första sången. Det känns som att man inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Tjena Peter, varsågod och sitt. Underbart att se dig här idag. Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet och Lukas redogörelse av det som hände på den här morgonen. Kan vi resa på oss inför Guds ord och inför de här händelserna? På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta, böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med, de talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp, sprang till graven och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade. Herre, jag ber dig att det som skedde den här dagen, Herre, det som har förvandlat människors liv allt sedan dess, det ska få fortsätta att förvandla våra liv. Herre, vi som har börjat lära känna dig, låt det här bara få växa i våra liv, att vi fascineras mer och mer, din kärlek bara få växa. Herre, till den som ännu inte har riktigt sett, riktigt förstått eller kunnat ta emot, Herre, låt det få väckas tro i den människan så att vår värld får se och få möta en Gud som älskar, en Gud som ger sitt liv men som också besegrar döden och ger evigt liv. Herre, låt det här ordet få beröra, få träffa oss idag i Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Jag tror att påsken på ett sätt blir viktigare och viktigare i vår tid, vårt samhälle, vad det gäller kristen tro som presenteras. Vi lever i ett samhälle som blir mer och mer pluralistiskt och på ett sätt mer och mer relativt. Och där kristen tro gång på gång, kan vi säga, görs om, presenteras som, ja men jag tycker så här, jag tänker så här, det här verkar rimligt, det här passar mig. Och då behöver vi lyfta fram påsken och det som skedde som en, på något sätt, en proklamation. Lyssna på de här raderna från en uppskattad författare och röst i vårt land, från Jonas Gardells bok om Jesus. Han skriver så här: Guds rike är nära. Du är älskad av Gud. Men det krävs inget offer för att göra dig syndfri i Guds ögon. Det enda som krävs är att du tror på Guds kärlek till dig, och det går inte att få ihop med kristendomens idé om att Jesus dog för våra synder. Eller en bok som kom bara nu för några månader sedan som heter Den okände Jesus, berättelsen om en misslyckad profet. Där man utifrån, ja men utifrån våran forskning idag så vet vi. Och så presenterar man. Det var egentligen det här som Jesus menade, ville, tänkte, gjorde. Och det slutade ju på korset. Så att ja, lite misslyckad profet kanske han var. Och när det är sånt här som så mycket hörs lyfts fram, att ja, men det här är lite min grej, jag tar det här passar mig, det där gillar jag inte. Då tror jag att påsken blir viktigare och viktigare. Vi behöver läsa Bibeln, lyfta fram Guds ord och tro på hans ord. Tro på uppståndelsen och det som skedde. För att kristen tro är ju inte i första hand vad jag tycker eller tänker. Kristen tro är inte kunskap. Kristen tro är inte upplevelse, även om du har upplevt Jesus. Kristen tro är inte vad jag känner, utan kristen tro är vad som har skett. Kristen tro, din tro, vilar på grejer som finns i kalendern, även om det är ganska långt bak i tiden. Kristen tro är historia. Det är vad Gud har gjort, när Gud har gjort, på vilket sätt han har gjort, genom vem och vilka konsekvenser som kommer av det. Och det är helt fantastiskt. Varför? För det betyder att den dag, den period när jag har det jobbigt, när tron svajar eller livet inte funkar, så ändras inte grunden och förutsättningen för mitt liv och min tro. För att det fanns en dag i historien när Jesus spikades upp på ett kors. Och det fanns en dag i historien när Jesus väcktes till liv i graven. Och det förändras inte beroende på hur jag känner, tycker eller vad som händer. Så kristen tro är historia. Vi ska tro på hans ord om det och tro på uppståndelsen. Det är spännande att se hur mycket av hur mycket uppståndelsen satte spår i lärjungarna. De hade ju varit med under flera år och sett ganska märkliga grejer. Vi pratade på teamsamlingen i tisdags om brödundret. När det är 5000 män och ett antal kvinnor och barn, stor skara människor, och så gör Jesus av väldigt lite, så händer ju någonting. Och det bara så här, och så alla käkar och blir mätta. Och sen en fråga som du kan fundera på, som vi inte riktigt lyckades lösa. Det står ju att det blev 12 korgar över. Det känner du igen, du som har läst din bibel, eller hur? Ja. Frågan idag är ju, var kom korgarna ifrån? Har du funderat på det? Det var så här, kom de också i undret, eller fanns de innan, och vem hade de? Var det Petrus som bara, vi ska gå på en promenad, jag tar med ett gäng korgar bara utifall att, eller ja. Så. De hade varit med om spektakulära under. De hade sett Jesus. Några av dem var med när han väckte upp Jairos dotter. Men när de får möta den uppståndne Jesus, de var inte ens med och såg uppståndelsen. Men mötet med den uppståndne, det satte sådana spår. För att när man sen kommer in i apostlagärningarna, som är tiden efter, så gång på gång på gång på gång. Titta här, i kapitel 1. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Kapitel 2. Den är Jesus som Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Kapitel 3. Livets första döda ni, men honom har Gud uppväckt från de döda, det är vi vittnen till. Kapitel 4. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Kapitel 10. Gud uppväckte honom på den tredje dagen och lät honom visa sig. Det är som att när de ska berätta, vad är det första som kommer ut? Han lever. Han har uppstått. För de hade ju stått vid korset och på något sätt sett drömmarna gå i kras. Men de hade också mött honom efter. Det satte sådana spår i dem. De säger ju aldrig liksom, kom och upplev. Kom och se om det här passar dig. Är det här någonting som skulle funka i din lilla mix? De bara, han har uppstått. Vad tänker du göra med det? Vad har det för konsekvenser i ditt liv? Tro på honom. Omvänd er. Vänd er till honom. För han lever. Och när Paulus i första Korinthierbrevet 15, det som Pernilla läste ifrån, där lyfter Paulus fram uppståndelsen som ett faktum. Och han säger just det här: om Kristus inte har dött, då är er tro meningslös. Jag körde nog någon gång i min ungdom med argumentet liksom så här att, ja men även om det inte vore sant, så har jag haft ett gott liv. Alltså, ja, det låter ju bra. Och så läser man Paulus och så säger han så här: Jörgen, du är helt körd. Om Kristus inte har uppstått, då är hela din tro meningslös. Och du är den mest patetiska av alla människor som sätter ditt liv till någonting som inte finns. Men så säger han, men nu har Kristus uppstått. Första Korinthierbrevet 15, gå hem och läs det i eftermiddag. För han lyfter fram det här. Och sen så drar han ut konsekvensen av det. Och på något sätt bara, det betyder det här. Jo, vadå? Jo, att döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Du död, var är din udd? Det är lite god attityd här. Det som är slutstationen för dig och mig. Det som är det yttersta som vi inte rår på. Än, kanske någon säger. Men vi kan ju så mycket. Men döden rår vi inte på. Det yttersta. Till och med det, säger Paulus. Till och med det måste böja sig. Det finns någonting större. Det finns ett liv som döden inte rår på. Därför finns det alltid hopp. Det finns ett liv som döden inte rår på. Därför finns det alltid hopp. Vi har ju under några veckor bakåt här läst oss igenom första Petrusbrevet. Och där, det är till människor i jobbig situation. Och gång på gång så kommer det. Ni har ett hopp. Ni har fått någonting. Det står med ett levande hopp. Och det är ett hopp som bär genom svåra tider. För utifrån den tomma graven, utifrån uppståndelsen, så föddes hoppet i lärjungarna att det här är livet. Det är inte allt. Det finns någonting större. Det finns någonting mer. Det finns någonting som står över det jag möter. Och traditionen säger att alla 12 apostlarna blev martyrer. Alltså de fick ge sitt liv för sin tro. För det fanns någonting som var större. Ja, du kan ta mitt liv. Men du kan inte göra mer än så. Och det räcker inte. Oavsett vad du och jag möter. Oavsett hur livet och situationen omkring mig ser ut. Så finns det alltid. För genom uppståndelsen visar han att jag är större. Jag står över det yttersta i eran tillvaro. Därför finns det alltid hopp för dig och för mig. Oavsett vad du möter, oavsett hur ditt liv ser ut, vilka situationer vi står i, så finns det alltid hopp. Hopp om tillräcklig kraft. Hopp om liksom dröm för morgondagen. Hopp om glädjen, om friden som finns hos honom. Och hopplösheten behöver inte få utrymme i ditt och mitt liv. För Jesus är större. Det är vad tron på uppståndelsen och mötet med den uppståndne gjorde i lärjungarna då. Och kan göra i dig och mig idag. Det ger hopp när vi ser och förstår att han är större. Det finns inom teologin så finns det uttrycket just att när man kom till avsnitt i böcker, i litteratur eller i Bibeln och sen så förstår man inte, man får inte riktigt ihop det, så skrev man ut i kanten, Gud är större. Någonstans bara, jag räcker inte till, jag fattar det och kan det och vi når dit, men nej, Gud är större. Och i den situation du står i, du kanske tänker så här, du lägger pusslet och ser, det går inte ihop. Jag får inte till det, jag kommer inte orka, det går inte, jag ser inte längre. Ta fram pennan och så skriver du marginalen på livet. Jörgen, Gud är större. Det jag inte ser idag, det jag inte förstår, hur är det möjligt? Men det är möjligt, för det finns en som är större än ditt. De trodde på hans uppståndelse och de började tro på hans ord. Det är ju lite fascinerande att i samband med uppståndelsen så är det ju nästan de som tog död på honom som trodde mest på uppståndelsen. För det är ju de som står vid graven. Vet ni, gå ut och vakta vid graven. För han pratade om att han skulle uppstå. Vi vet ju inte riktigt hur det är med det där. Så gå och vakta lite grann. Det borde ha varit lärjungarna som satt där. Kollade på klockan. Om de nu hade någon. Och så bara, snart, på tredje, snart är det tredje dagen. Snart, hur ska det gå till? Men de var ju inte där. Utan de kommer ju senare och de kommer dit för att sörja. De här kvinnorna vi läste om, de kommer ju med kryddor och oljor och annat för att smörja den döda kroppen. De hade ju inte presenter och blommor för att säga välkommen tillbaka. Utan de kom ju dit för att sörja. Så här läste vi från vers 1. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. Och när de inte visste vad de skulle tro, se det stod två män i skinande kläder framför dem. Man säger, men vad då inte visste vad ni skulle tro? Jesus har ju pratat om det här gång efter gång efter gång. I både Matteus, Markus och Lukas, efter att Petrus har gett sin messias förklaring. När han frågar, vem säger folket att jag är? Och vem säger ni att jag är? Och när Petrus framförallt och lärjungen har börjat förstå att du är ju messias. Bing, en polett trillar ner. Och då ger han nästa, och då står att från den tiden börjar han tala om att han skulle lida och dö. Så gång på gång på gång. Men de hade inte förstått. De visste inte vad de skulle tro. De hade inte förstått den här planen som barnen uppe i söndagsskolan nu håller på att få förklarat för sig. Som Anna lyfte fram här, att från sida 1 så fanns en plan. De hade inte fattat det. De var inte riktigt med i matchen om vad som skulle hända. Och det kanske är du och jag i ett nötskal. Vi är lite för, vi ska leva i nuet, men vi ska också se någonting längre fram. Vi kanske ser lite för mycket bara till vår egen situation. Och ängeln säger till de här kvinnorna, kom ihåg vad han sa till er. Och så står det så här vers 8. Då kom de ihåg hans ord. Då kom de ihåg hans ord och vände tillbaka från graven och gick och berättade. Där trillar poletten ner och bara, ja just det! Han sa ju det! Vet där, kommer du ihåg där? Ja! Och så går de iväg och berättar. Han lever ju! Kommer ni inte? Han sa ju det! Då kom de ihåg hans ord. Vi måste lyssna på hans ord. Kan inte nog liksom få in bibelordet i ditt hjärta, i din själ, i ditt huvud, hur du gör liksom. Få in Jesu ord, för att vi lever ju i ett samhälle, i en värld där det här inte står så högt i kurs. Utan det kanske är, du kanske mest hör röster som till exempel då Jonas Gardells bok eller annan litteratur, andra människor som talar. Att vi vet att det var så här och Jesus föddes inte då och han fanns inte där utan han var någon annanstans. Och nej, men och så är det, och uppståndelsen inte möjlig och det fanns ingen, det blev ingen förmörkelse, det fanns inga vise män och det var ingen stjärnfall där. Och så bara, nej, kanske inte. Vi måste tro på hans ord. Påminnas om hans ord. Så gå till kyrkan och lyssna på förkunnelse. Ladda ner, använd internet till att skapa lite liv i dig. Lyssna på förkunnelse från alla möjliga håll, människor som predikar Bibeln. Gå till andra kyrkor, få in ordet. Varför? För de påminnes om hans ord. De kommer ihåg hans ord och då händer någonting. Tron växer. Poletten trillar ner och bara, yes, nu är vi med i matchen. Romarbrevet 10, där säger Paulus här, så bygger tron på förkunnelsen. Eller en engelsk översättning säger, faith comes from hearing the message. Tro kommer av att höra budskapet. Vi får in så mycket som vill stjäla tron, som vill stjäla förståelsen, som vill stjäla övertygelsen, som vill stjäla hängivenhet. Men kolla ner lite grann, Jörgen. Tror du verkligen på det där? Ja, jag gör ju det. I den här kyrkan så tror vi på det, sa Pernilla. Så är det. Och kommer du tillbaka hit kommer du få fortsätta höra det. Vi tror att det är på riktigt. Det är ju inte ett litet minne. Det är inte en fin ceremoni, en fin tradition. Utan vi tror ju på en levande Jesus. Läs evangelierna. Låt dig påminnas om hans ord så att tron föds och väcks och växer. Så att vi inte bara hamnar i alla möjliga människors tankar och så blir det någon slags egen subjektiv liten känsla av att ja, men jag tycker och tänker så här och man vill ha lite där och nu känner jag så här och det är bra för dig att du tänker så men jag tänker så här. Utan tron bygger på vad som hände i historien och det förändras inte. Vad gör jag av det? Det fanns en dag när Jesus uppstod på riktigt från de döda och han visade sig för sina lärjungar gång efter gång. Och förkunnelsen direkt efter det säger, vi har sett honom, vi var vittnen till det, gång på gång på gång. Tro på hans ord, våga sätta din tilltro till evangeliet så att inte bara dina egna tankar och det vi möter på något sätt blir referensramen utan jag tror att det här är Guds ord till dig och mig. Och det handlar mer om vad det här ordet säger om mig än vad jag säger om det. Det handlar mer om vad Guds ord tycker om mitt liv än vad jag tycker om Guds ord. Att låta det få forma mitt liv. Vi landar i några ord till från änglarna här. Det de säger till kvinnorna som har kommit dit. Varför söker ni den levande bland de döda? Och här hör man lite grann historiens röst. När Mose frågar Gud. Hörru Gud, vem ska jag hälsa ifrån? Vem är det som har sänt mig? Och Guds svar är, jag är, har sänt. Det är Guds svar. Jag är. Och ett av de vanligaste uttrycken för Gud genom hela Gamla testamentet, det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså en Gud genom tiden, en Gud genom generationer, för generationer. En Gud som är här och nu. Varför söker ni den levande bland de döda? Att du och jag inte fastnar i vi säga, i påbyggnaden, i ramen. I får inte, ska inte, bör inte. Och hur ska jag få till allt det här? Så att det är det som blir grejen, som håller ihop. Och så hela tiden på något sätt står han där bredvid oss, vill gå med oss. Om vi går tillbaka till början igen, till lustgården, så står det att Gud promenerade i lustgården och ropade på Adam. Det är så vackert. Och Gud har promenerat genom hela historien. Gått med människor. Och vill göra så med dig och mig fortfarande. Han vill leva i dig, hos dig, genom dig. Så att vi inte fastnar i allt det här runt omkring. Som är konsekvenserna av livet med honom. Som är frukten, som är de goda vanorna. Som är ramarna. Utan att vi lever med honom och ser att han är den levande i mig. Så min hälsning till dig denna påskdag, lyssna till hans ord. Påminn dig om hans ord, låt det få beröra dig. Ta emot det som skedde. Det du hör i de här fantastiska sångerna, det du har hört i bibeltexten om att han kom till liv igen. Döden är uppslukad, segern är vunnen. Du död, var är din udd? Det yttersta som vi kan möta, det räcker inte till. För Gud är större. Och oavsett vad du möter, vad du står i, så finns det alltid hopp. Han lever i dig, med dig, vill vandra med dig. Är det det som är din vandring idag? Vart står du idag? Vad är din tro? Vad skulle behöva hända i dig den här påskdagen? Är det tvivel som har fått fäste? Och du börjar fundera på, var det riktigt sådär? Eller, ja, det är ju gott att ha en tro, men så har tvivel börjat få fäste i dig. Tänk att det var nog inte riktigt på det sättet. Då behöver du trons ande som fyller dig. Kanske har hoppet dött. Den situation du står i, det är bara nattsvart. Ska vi be att hoppet får lysa upp din väg. Det är uppståndelsens dag. Och på den dagen kan allt hända som det gjorde då. Eller om du har fastnat i ramen. Du har fastnat i allt det andra omkring som jag är viktigt. Men det är inte det som är livet. Du har tappat lite grann av pulsen, av hjärtslaget. Utan det blir så mycket av det här andra. Som kanske stör dig. Som du inte får till. Eller som du tycker att andra människor inte får till. Och så står Jesus där och ropar på dig. Vart är du? Jag kallar på dig. Jag vill vara nära dig. Eller du som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du har inte riktigt liksom, det har inte landat. Du kanske behöver säga det idag. Jesus, jag vill säga ja till dig. Jag fattar att det här med korset, det hade med mig att göra. Förlåt mig. Jag behöver dig. Kom in i mitt liv. Då ska du göra det idag. Vi ska ta en stund av förbön. Lovsång. Varsågod och stå upp så ska vi be tillsammans. Jag ska be att ett antal förebedjare, ni kommer fram här. En 5-6 stycken kommer fram och tjänar i förbön. För det som inte brukar gå här så gör vi alltid så här. Att vi vill ta en stund där vi betjänar dig. Det här är helt vanliga människor som tror på Jesus. Och vill be en enkel bön för dig utifrån det som du står i, det du brottas med. Där du ser och tänker sig att Gud, jag behöver att du rör vid mitt hjärta. Det finns ett kors på den sidan med några kuddar framför. I fredags kväll på nattvardsstunden var det många människor som tog chansen bara böjde knä inför korset. Ödmjuka sig. Du kanske ska ta den möjligheten och böja knä inför korset idag. Så är vi en stund i bön, tillbedjan och lovsång. Sök upp en förebedjare, böj dig vid korset. Vänd dig till Jesus och låt honom röra vid ditt hjärta. Herre, vi tackar dig att vi får glädjas idag. Och Herre, det blir så stort. Det blir så stort. Och Herre, våra ord räcker inte riktigt till att få uttrycka tacksamheten, kärleken, fascinationen över detta. Herre, jag ber att vi inte ska vara som de här som kom till graven för att sörja. Utan jag ber dig Gud att tron ska ha landat. För dina ord har fått fäste i vårt liv. Att vi ser att du är inte ett minne. Du är inte bara en visdomsord. Utan du är en levande Jesus här och nu hos oss, i oss, mitt ibland oss. Och Gud, vi behöver dig för våra liv. Vi behöver dig för vår vandring. Vi behöver dig helige ande, din hjälp och din kraft. Herre, du ser den av oss där tvivel har fått fäste. Där hopplöshet har slagit klorna i oss. Du ser den av oss som inte har sagt ja till dig. Herre, vi behöver dig alla på olika sätt. Vi sträcker oss mot dig den här påskdagen. Och tror att du kan röra vid våra liv. Du kan gripa in och förändra och förvandla det som behöver förvandlas i våra liv. Så vi sträcker oss mot dig i tro, Herre. Rör vid våra hjärtan, rör vid våra liv. Vi behöver dig, Jesus Kristus. Jesus Kristus. I Jesu namn. Nu tar vi en stund i bön och tillbedjan.